gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag Hedda och Tiana här.
Ja,
välkomna!
Äntligen!
Ja, det är ett tag sedan.
Ja, det var ju det.
Faktiskt, så att som vanligt vet ni ju att när Hedda och Tiana är här så är det fantastik, sci-fi och fantasy, övernaturliga grejer, spännande som fan oftast. Ja. Mm. Och den här gången ska jag börja.
Ja.
Det brukar jag inte göra, men vi tänkte vi ändra lite grann på.
Ja, switcha lite.
Precis. Mm. Och jag tänker att jag ska börja prata om en rykande ny bok av Jonathan Stroud, som vi har pratat om tidigare. Det är han som har skrivit Lockwood och Company.
Jättebra.
Och nu har han skrivit första delen i en serie som handlar om två outlaws.
Oh.
Scarlet och Brown. Och utspelar sig i England, lång bit in i framtiden. Det har skett en händelse som har gjort att London, där London var tidigare, det är det bara en enda stor lagun.
Oj.
London har sjunkit, det är bara vatten.
Jaha.
Storbritannien delas upp i fem olika länder. Det är England och Northumbria, Wales. Och Skottland har jag för mig. Och folk bor då i städer. De är muromgärdade. Det finns mycket pengar och så vidare i de här städerna. Men mellan städerna så råder det alltså krigstillstånd oftast. Och utanför städerna så är det ju farlig mark helt enkelt.
Mm.
Och där träffar vi på Scarlet. Hon befinner sig i en stad. Där hon står i aktemin och rånar banken. För hon är bankrånare.
Och är det lite så här heist?
Ja, det är heist.
Yeah. Ja,
det älskar vi.
Ja.
Det är heist som fan kan man säga. Men hon lyckas väldigt bra med sitt rån. Hon är väldigt smart.
Mm.
Tänker många steg i förväg och så vidare. Hon lyckas med sitt rån och tar sig ut från den här stan.
Mm.
Men hon kommer till en plats där det finns en buss.
Mm-hmm.
Som har vält. Massa döda lik.
Oj.
Oj.
Men hon hör ju att det är någon inlåst.
Ja, ni.
På toan.
Alltså i bussen?
I bussen, ja.
Mm. Hon går in där frivilligt.
Hon går in där frivilligt. Ja, det är klart. Det finns ju värdesaker. Allting här är ju värdefullt, gott folk. Så att det gäller ju att överleva. Det gäller att ha pengarna till hands. Dessutom har hon ju då ett uppdrag. Hon har lånat pengar från en kriminell sammanslutning. Så hon måste ju casha upp helt
enkelt.
Just det.
Ja.
Och det här ställs lite grann på ända. För i bussen där på toaletten. Där möter hon Mr. Brown. Albert Brown.
Okay.
Mm-hmm.
En liten grabb. Skadet är runt 20-årsåldern ska jag säga.
Okay.
Så liksom härdad. Hon har sett en del och är liksom savvy.
Ja. Är Scarlett
en tjej?
20-årsåldern?
Ja, 20-årsåldern.
Okej. Okay.
Mm. Ja. Och Albert är inte det. Han är runt 14-15 någonting.
Mm. Mm.
Han har inte pejl på mycket den grabben. Kan man säga. Han är hopplös av mig ute i vildmarken. Liksom klarar ingenting i stort sett. Men Scarlett fattar ju att den här killen har något som inte så många andra har. Och det tänkte jag berätta vad det är. För det är ju någonting som gör att han har ett väldigt mörkt förflutet med just den här förmågan han har. Okay. Jag har en väldigt återvärd för vissa människor.
Okay. Wow.
Och det här blir då en trek genom the wilderness. Och de är de då jagade av banditerna. The lawmen som är ute efter dem.
Mm.
Bägge två. Och de som då är ute efter Albert.
Mm.
Oj, det är mycket.
Så det är mycket action, det är mycket så här plot twist, det är mycket coola karaktärer, det är mycket olika miljöer.
Nej,
det låter asnice.
Episk.
Läsa det här.
Ja.
Ja. När kom den ut, sa du?
Den kom ut nu för bara någon månad sedan.
Okej, så man får vänta. Är det alltså det är inte en novell, va? Det är en trilogi?
Ja, jag vet inte hur många delar han har tänkt sig. Alltså, Lockwood var ju fem.
Mm.
Så det kan vara, att det är en lång serie, så jag bara säger skriv!
Ja.
Jonathan, skriv! Så vi får läsa. Ja, ja, jättekul.
Ja.
Fartfyllda läser de på 2 dagar.
Ja, mm. Men jag älskar ju såna heistiga fantasy-roman. Ja. Alltså det är det bästa jag vet.
Med liksom plott twist. Såhär skarpa karaktärer. Ja. Och liksom, yep. Mycket action.
Också att de är på väg.
Ja,
ja, det gillar jag. Mm. Extremt tilltalande.
Mm.
Mm. Så kolla in den, gott folk. Ni kommer inte bli besviken på den.
Ja, det låter underbart. Vem är Tiana, vill du ta nästa?
Ja, men det kan jag göra. Jag ska snacka om The Invisible Life of Addie Lore. Mm. Och den är skriven av V.E. Schwab. Och den kom ut typ förra året någon gång. Jag tror det var i
Jag har bara oktober. Sett liksom hennes författarnamn på några andra ställen. Vi har inte läst någonting alls.
Nej, inte jag heller förrän nu då. Men den är väldigt hypad typ. Eller så här, jag har sett den på sociala medier och sånt. Och okay. Min kompis, hon typ sa att jag borde läsa den.
Mm.
För att hon tyckte jag skulle gilla den liksom. Men det är en novell, så det finns bara en bok. Och man får då följa en karaktär, en fransk kvinna. Typ alltså förr i tiden.
Mm.
Typ 1700, i början av 1700-talet började den liksom.
Yep.
Och hon heter då Addie Lore. Yep. Och då så börjar storyn då med att hon liksom så här gör en deal med djävulen. It's always
say
good.
No more.
och då, för att hon har precis blivit bortgift. Och hon vill försvinna. Hon vill bli osynlig. Hon vill inte liksom gifta sig med den här personen.
Mm. Yep.
Och då så liksom ber hon till gudarna om att hon ska liksom få försvinna. Liksom. Och då så lyssnar den här guden på henne.
Mm.
Och de gör en deal. Men det blir lite mer till en curse. För att hon får leva för alltid. Men alla som träffar henne glömmer bort henne. Så att hon är liksom, de kan bara komma ihåg henne en dag. Ja. Och sen så fort de vaknar dagen efter så
finns hon inte längre.
Nej.
Oj, det är jätteavant.
Mm. Och den börjar då 1714 och sen får man liksom följa hennes liv, alltså så här, med massa historiska events från den tiden till nutid. Och den utspelar sig i nutid också. För det mesta, och sen så är det liksom flashbacks till så här tidigare tillfällen liksom. Men det som är typ en viktig grej är liksom att det börjar då med att hon stöter på en snubbe som heter Henry som kan komma ihåg henne och som kan komma ihåg hennes namn. Så det är det som det hela börjar med, och då liksom måste hon lista ut varför det är så, och hon gillar honom jättemycket. Och sen den här guden, djävulen.
Ja.
Alltså hon börjar kalla den för Luke. Och han har ju liksom hängt med henne så att säga. De har ju typ snackat fram och tillbaka sen 1714. Så de får också typ en relation lite här.
Ja.
Alltså det är lite konstigt. Men det är ett roligt koncept liksom. Tycker jag.
Ja.
Jättebra koncept.
Mm.
Det liknar lite om ni har läst historieläraren.
Om Matthew Haig.
Ja, det är inte samma. Det här känns som det är mer, alltså lite mer, kanske lite mer dramatiskt. Eller det är en lite ganska annorlunda plott. Men det är också den här att man har levt länge och inte. Ja, fast han kan ju bli ihågkommen i sig. Men att han, det här med långt liv och historiska event och kanske, liksom, vad gör man med det?
Och hur mycket vill man, kan man förändra liksom? Och,
Ja, alltså hon, det är också hennes mission att hon liksom till sist inser att hon inte kommer bli ihågkommen, men hon försöker ändå sätta sitt mark på historien.
Ja.
I alla så här stora events och sånt. Mm. Så hon är ju på, hon finns ju med på massa sådana alltså, stora moments i historien. Liksom.
Ja.
Det var något mer jag skulle säga. Jo, just det. Luke, när Luke dyker upp hela tiden, liksom, alltså under de här 300 åren, så försöker han alltid så övertala henne att hon ska sälja sin själ till honom. Och hon bara nej. Så det är också typ en pågående bråk. Liksom.
Det är kul som man leker liksom med någonting som ska vara, alltså verkligen definiera ondska som djävulen. Liksom.
Mm.
Ja, men vi har haft en relation liksom.
Ja.
Tre, fyra år då. Så att där.
No biggie. Han är den enda som kommer ihåg mig.
Ja, ja precis.
Att,
vad ska jag göra?
Ja. Men alltså typ en sak som jag typ läste ganska mycket på många ställen var typ, eller som jag tyckte var lite så här speciell, var typ att alltså den historien är ganska så här white typ. Alltså de alltså de är ju under slaveriet och så här under 70- och 60-talet och liksom de nämner liksom ingenting Alltså, alltså ingenting om liksom colored people. Alltså någonting typ. Okay. Alltså det är ganska så här. Eller det,
det är en väldigt vitcentrerad.
Ja, alltså det är väldigt historiskt perspektiv typ. Och hon kan säga massa språk, hon kan säga italienska, franska. Hon är intresserad av art, men hon då borde hon typ lärt sig kinesiska. För kinesisk konst var ju jättestor liksom. Jag vet inte. Det var något som jag tänkte på lite grann typ. Så det hade varit roligare om den var lite mer bred. Men jag gillar verkligen att det är en bok. Jag har fått en grej för det.
Ja.
På senare år.
Jag har gett upp det. Det är bara serier.
Så det är bra. Då har man också bita i taget.
Det är det.
Men jag gillar i alla fall det. Och den är ganska så här. Man blir verkligen fast. Det är en speciell punkt. Och så blir man fast. Och så måste man dessvärre inte riktigt. Så det är alltid kul. Men den är också bra.
Fint.
Det låter så spännande. Ska jag ta nästa då?
Ja, ta.
Och sen standalone. Alltså en enda bok. Och jag ska prata om en bok som heter, alltså jag kan inte uttala det på engelska, men Kirke. På svenska. Och jag har läst den på engelska, men jag vet att den finns på svenska. Så vi säger Kirke. Av Madeline Miller. Precis. Och det här är en återberättande historia, liksom en roman som är, alltså hon har tagit en känd grekisk mytisk karaktär som då är Kirke. Och nu är jag inte så här helt i kapp med min liksom grekiska mytologi. men Kirke är en typ en häxa i liksom den grekiska mytologin. Och hon är dotter till solguden Helios och hon har växt upp liksom, så hon är av gudasläkt eller hon är väl nymf eller vad man ska säga. Men hon lär sig magi och trollkonst. Så, och sen så blir hon förvisad och satt på en ö. Och där och sen så genom flera grekiska myter så träffar olika hjältar henne. Ja. Till exempel så träffar Odysseus träffar henne. Och alltså så hon finns med i flera grekiska myter på olika håll. För hon dyker upp lite på olika ställen. Men hon har ju alltid varit en väldigt, alltså beskriven som en väldigt ond karaktär. En väldigt negativ kvinnlig liksom syn eller bild. Och vad Madeline Miller har gjort då är att hon har tagit den här mytiska karaktären. Och sen har hon skrivit en bok, en roman om henne utifrån, alltså om hennes liv utifrån hennes ögon. Så att man följer då Kirke från att hon växer upp och under hela hennes liv och genom alla de här myterna fast ur hennes ögon. Och ja, men hur hon har fått gå igenom livet, hur det är att växa upp som en av många liksom barn till en sån här guda i det här gudasystemet eller den här gudavärlden. Och, ja. Och den är så vacker, alltså den är jättebra, den är verkligen väldigt fängslande. Och väldigt, en väldigt stark berättelse. För att det är väldigt så här odödliga teman. Och också häftigt att få följa en så gammal kvinnlig mytisk karaktär. Och få liksom se den i ett mycket gråare ljus. Och genom hennes val, genom vad hon väljer att göra genom livet. Och liksom, hon gör inte rätt alltid. Eller liksom vad hon har fått utstå för att välja de valen. Och så en jättespännande bok. Jag tror att Madeline Miller har skrivit en annan bok som är en återberättelse om Trojanska kriget. Okay. Som heter typ Achilles någonting som hon har. Och den har jag sett mycket mer om. Jag tror hon släppte den först. Typ Song of the Trojan War eller något. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men den ska tydligen vara jättebra också. Och det är också en sån här återberättande om det Trojanska kriget fast mer mänsklig. Eller liksom i vårat språk lite mer. Så att jag tyckte den här boken var fantastisk, jättestark berättelse och vackert språk och alltså häftiga karaktärer. Och det är också så här, har man läst typ, eller jag har ju läst Percy Jackson. och var lite som hypad på grekisk mytologi ett tag, även om jag glömt bort mycket nu. Och han träffar ju också henne till exempel, tror jag. Och det var spännande för att har man läst till exempel Percy Jackson, som många har kanske, om man läser fantasy, så är det spännande att få se alltså många av de här kända karaktärerna fast i ett mycket smutsigare ljus eller liksom. Så att verkligen tips också att det bara är en bok.
Ja.
Så att,
Det är mycket fint det där med standardons. Men jag avviker direkt från det. Från
folk. Det är något som typ brusar lite grann. Hör ni det?
Ja, det brusar lite grann, men jag tror att det funkar fint ändå. Mm.
Okej, bra.
Ja. Jag ska prata om en bok som också är ganska ny på svenska. Jag läste den på norska först.
Oj, va? Kan du norska?
Ja, alltså norska är inte så knepigt. Men jag har 5 poäng i norska.
Oj,
ja. Okej. Då kanske det inte så knepigt för dig.
Nej, men jag har upprätthållt det jag läst på norska liksom under åren. Men det är alltså Järnulven av Siri Pettersen.
Mm.
Som ni då känner igen från Kopplingarna-serien. Ja.
En väldigt bra serie.
Väldigt många som har saliverat över att jävlar i dig gatan här, nu är hon på gång med nytt. Mm. Och det är samma universum.
Spin-offs.
Med en annan värld.
Ja.
Så det här är ett vidgat universum vi får möta här då. Och om man tyckte då att liksom, världarna i Kåpringarna ser, de är väldigt stor, de är flera länder, de är i liksom andra realms och så vidare. Så är det på en enda stad, ett enda land. Och staden heter då Naklav.
Mm.
Det är en otroligt fascinerande stad, skitig, farlig, men otroligt mycket makt och liksom rikedom samlad i den här staden.
Mm.
Och det är av olika anledningar, men främst är ju då att här finns då sandsägarna, det är alltså ordnar av sierskor. Det är bara kvinnor som kan bli som sandsägare, så de har otroligt mycket makt, de spår ju folk.
Ja.
Blir mycket mäktiga och ohyggligt rika.
Finns det hur många som helst? Liksom?
Det finns ett gäng olika klaner, men det finns inte hur många som helst. Nej. Det finns klart ranken i det här. Då. Okay. Och huvudpersonen heter då Jova.
Mm.
Hon är då från sandsägarsläkt. Hon tillhör, liksom, hennes mamma tillhör den mäktigaste klanen.
Okay.
Men hon har ju då kommit på att det här är bara myt. Det finns ingen sån här kraft.
Mm.
Och hon föraktar hela sin familj. Hon har valt en helt annan väg. Hon liksom lever i vildmarken tillsammans med sitt jägarband. Hon är extremt skicklig på jakt.
Oj, så
random. Ja. Det jag misstänker så här lite grann. Ja, men det är lite Katniss. Skicklig med bågen liksom.
Okej, okay, okay. Standard.
Och dessutom finns det en myt då, som är väldigt levande i den här staden, om vardari. Odödliga varelser som har ohygglig kraft och är urgamla. De har väldigt mycket inflytande. De verkar bara i det fördolda och de är farliga.
Ja, de är liksom illasinnande typ.
Japp. Och ja, alltså, man får försöka tänka så här, alltså, det är gråzoner här. Tänk inte ont och gott, utan tänk att folk gör vad som gagnar dem. Ja. Om det är för överlevnad, makt, ekonomisk vinning och så vidare. Det är liksom inte, det går inte att hitta någon karaktär här som säger att vilken jävla hjälte den här personen är, utan det är, alla är ju, blir smutsiga, men det är skitade.
Men det är ju vad nice, det är så
underbart liksom.
Ja.
Och sen händer det då en grej att Joas mamma går ju och dör.
Oj, såklart.
Ja. Och det avslöjar då, det sätter Jova på spåren till en väldigt mörk hemlighet som har då att göra med sanningssägarnas oerhörda inflytande. Ah. Och det är en farlig hemlighet.
Ja, såklart. Mm-hmm. Oj, vad spännande.
Ja, den är så jävla bra är den. Bara älskade som första del. Det är bara så här, nu skriver du till och med mässande serien så här, snälla skriv.
Men är det, måste man liksom ha läst Korpringarna för att läsa den här?
Utan det är helt
man kommer fatta liksom grejen med, alltså det finns vissa grejer som krokar i varandra.
Ja.
Men man behöver absolut inte läsa Korpringarna serien innan.
Nej.
Man kan liksom hoppa in och läsa den efteråt också. Hon är liksom snäll på det sättet. Hon är liksom väldigt tydlig med att ja, men ni som har läst Kåpringarna, ni kommer fatta och kanske få en extra dimension till det. Men det är inte tvunget. Det kommer inte fördärva upplevelsen.
Okej, vad bra.
Den här koden är liksom lagom tjock. Tyckte jag då. På 490 sidor. Inte en sida känns onödig. Det är verkligen som genomarbetad.
Ja, det
är bra. Finns det en karta?
Det finns en karta.
Ja,
det är en bra bok.
Det finns det, absolut. Så att, jag kan verkligen rekommendera den. Den är Ja, otroligt
men
bra.
Men det är alltså en föreställningsserie då?
Ja, Vardar i serien.
Ja, hur många fanns det?
Det kommer komma 3 delar. Ja, och det finns bara en utgiven. Och den kom ju nu då 2021. Så att, så att det kommer ta förhoppningsvis alltså ett år ungefär.
Okay.
Ja. Så man hinner ta den här och läsa Kåpringarna för den är färdig liksom.
Ja,
ja. Ja.
Nice.
Episkt bra.
Men då kör jag vidare då.
Yep.
Do it.
Jag ska snacka om In Other Lands av Sarah Rees. Och jag älskar den här boken. Alltså jag... Alltså den är typ för så här, jag tror kanske... Nej men unga läsare kanske är högstadiet.
Det är den.
Så, ja. Men jag älskar den ändå. Den är jättebra. Och det är tyvärr en novell. För jag hade velat ha mer. Men det är tyvärr en novell. Och sen så...
Du menar novel nu eller hur?
Ja, alltså en...
Ja, novel. Oh my god. Jag säger alltid fel på det.
Det är inte ens en vanlig.
Noterat om att den första boken till Anna tipsar om också är en novel. Alltså en standalone.
Ja, inte en ensam bok. Story. Liksom.
Nej, utan en tjock bok.
Och man får följa huvudpersonen som heter Elliot då. Och allt börjar med att han är på en sån här skolresa. Och sen ser han typ en vägg på typ ett fält. Ja. Som ingen annan kan se. Och allt är väldigt så här, okej, typ, väldigt konstigt typ. Och sen så kommer det typ en kvinna till honom och bara, hej, följ med mig. Vill du följa med? Och han bara, okej, typ. Men
han köpte sig emot. Han går med på det.
Ja, men hans grej är också att han pratar jättemycket hela tiden. Och ingen pratar med honom liksom. Och så det gör han ju så att han köpte sig emot lite, men liksom, sen hänger han ändå med liksom. Och då så går de igenom den här väggen och då kommer de till ett annat rike eller ett annat land som då det kallas då The Other Lands. Tror jag, har jag för mig. Ja, jag tror det. Och så kommer han dit och där får han möjligheten att joina en skola där de ska lära sig så här, alltså de är liksom de ska bli upplärda till att bevaka riket då. Och det är människor där liksom. För det finns då andra. Det finns typ sjöjungfrur. Det finns jättar. Det finns alver. Det finns massa olika liksom, folkslag. Det klassiska fantasy-köret. Liksom,
ja.
Typ. Det roliga med Elliot då är att han är pacifist. Så det är liksom, man får liksom ha den här klassiska fantasy-bitsen. Men han är pacifist och är väldigt dryg och sur hela tiden. Liksom, när det är fight. Liksom. Och man får liksom följa han. Och sen får man följa en alv som han är helt förälskad i. Från första, det är typ första kapitlet de träffas liksom. Och hon är liksom den första alven som joinar den här skolan. Eller som vill gå på den här skolan. För det är bara människor som är tillåtna. Men hon liksom tvingar sig själv. Eller hon tvingar dem. Hon vill verkligen liksom gå där liksom.
Ja.
För hon vill lära sig om människorna. Egentligen så hatar alver människor. Eller ser ner på dem typ.
De lever så korta liv, tycker de, liksom, människorna.
Ja, strunta i dem liksom.
Ja, de är övergående.
Men hon heter då Serene Heart in the Chaos of Battle.
Alltså det är namnet. Yeah. Så är det.
Och alla alvar har så långa namn. Och hon är liksom så här en krigardotter till en krigaralvstam typ.
Ja.
Och hon är väldigt så här, hon är väldigt rolig för att hon är typ så här, alverna har, i deras rike så har de typ så här ombytta könsroller. Så det är kvinnorna som är de här, men har de manliga, eller stereotypiskt manliga liksom, dragen.
Typ.
Och det är väldigt roligt. Eller så här, mycket, alltså hon har liksom lekt med kön väldigt mycket på ett väldigt roligt sätt. Typ.
Mm.
Alltså så det är allt blir typ komiskt liksom. Och sen får man följa Luke också, och han är typ dotter till en så här adlig familj i den här världen. Och han är typ så här, har såhär guldigt hår och typ abs och jättesnygg. Typ. Och alla tycker om honom. Liksom. Och Elliot typ hatar honom.
Ja, alltså, det kan jag förstå.
Och är typ såhär jättedryg mot honom och jättetaskig i början. Men sen till sist blir de vänner. Ja. Så de blir liksom en trio då. Men det är liksom så här, typ det klassiska typ, det blir lite Harry Potter. De åker till den här skolan och sen har de lov. Och sen åker de till skolan igen och sen har de lov liksom.
Men alltså hur, jag bara liksom frågar huvudpersonen här, han är pacifist, jag menar, de har nu med de konfliktfyllda situationer, hur hanterar han det då, blir det en komisk twist på det också, eller blir de andra såhär, pick up your goddamn sword lad liksom.
Men alltså det finns då, på lägret så finns det liksom att man kan välja antingen att man är typ kartritare och sånt, alltså typ såhär. lite mer vad heter det?
Typ alltså du,
skriftligt och läs grejer. Så man kan välja den vägen eller kan man välja den fysiska vägen liksom. Och då blir man en krigare liksom. Och han väljer ju såklart den andra. Och han är liksom den smarta, han är typ Hermione i gruppen typ. Och han brukar liksom, alltså det är liksom krigargrupperna som sticker från skolan på uppdrag. De andra stannar kvar, men han brukar alltid så här smyga med. För att han vill inte att någon ska skadas typ. Och han vill liksom lösa det på ett fredligt sätt. Så han brukar liksom gömma sig i vagnen eller något. Och så kommer de dit och sen springer han iväg när han inte får. Men ofta så löser det sig i slutändan. Men det brukar gå ganska dåligt på grund av honom.
tack.
Så den är väldigt rolig. Han är 13 då. I början av boken.
Den är
jätterolig. Alltså, det är så mycket humor i den liksom. Men jag vet inte vad jag mer ska säga.
Nej, det, alltså, du har väckt läslusten hos mig i alla fall.
Jag också, jag vill läsa den.
Ja. Men den, det är en bok, läs den, den är jättebra.
Ja
okej. Jag ska prata om en bok som också är en bokserie. Som heter Rivers of London. Ja, precis. Och den är gjord, skriven av Ben Aaronrich, tror jag han heter. Det här är en väldigt... Jag har läst ettan och tvåan. Det är en ganska lång serie. Jag tror det finns upp minst 7 böcker.
Ja, det är också lite några sådana här mellandelar.
Ja, och lite spin-off-grejer eller så. Så det är om man vill ha något matigt, men man behöver inte läsa allt. Det här utspelar sig i London. Det är så mycket London. Så att, kan man London, tycker man om London, så är det här boken för dig. Och man följer då konstapel Peter Grant. Och han är polis i The Met, som är liksom Londons poliskår. Londons Metropolitan
Police.
Hela liksom boken börjar med att det sker ett mord. Eller det är en person som dör eller blir mördad. Och det sker på ganska skumma sätt liksom. Eller lite oklara omständigheter kring det här första mordet. Och sen så slutar det i alla fall med att Peter står då som så här, han är vanlig konstapel liksom. Vanlig polis. Han står på vakt runt den här platsen. Mitt i natten, i svinkallt. Han hatar sitt liv typ. Och då så ser han en person som han bara, det är ett vittne. Jag kan ju fråga den lite om lite vittnesmål. Det visar sig då att vittnet, ögonvittnet som såg vad som hände, är ett spöke. och han är typ så här, okej, men jag får väl ta ditt vittne ändå. Eller han hanterar det typ så. Han tycker det är lite konstigt, men han liksom hanterar det så. Och sen så går det några dagar. Och sen så kommer det en detektiv, eller chief detective inspector, Thomas Nightingale. Och han är då liksom chefs, vad heter det? Alltså inspektör.
De har ju en massa olika konstiga graderingar. Ja. Chief inspector och
precis. Så det, det är väldigt liksom rangordnat inom polisen då.
Och han, då kommer han är typ chef för en annan department. Precis. Alltså inte över honom, utan för någon annan. Liksom.
Så han är, den här Nightingale är då chef för en, liksom, en avdelning. Och då ber han Peter att så här, du ska komma med mig till den här avdelningen. Och det visar sig då att det finns en alternativ övernaturlig, magisk polisavdelning inom liksom Met-polisen. Där då Peter ska börja. Den består bara av Peter och Nightingale. Den är väldigt liten. Men, och sen så börjar hela det här. De ska lösa det här mordet. Samtidigt som Peter då också börjar upptäcka det magiska London. Den här serien är fruktansvärt rolig. Den är väldigt... Alltså den är väldigt brittisk humor. Alltså så här, väldigt torr. Ja, verkligen. Quirky, väldigt torr humor. Väldigt så här ironiskt. Väldigt mycket så här... De är så trötta på livet typ. Det är Peter som berättar om allting. Och han är väldigt så här... Allting är bara så här, alla problem. Det är en väldigt sunkig beskrivning av polisen. Vilket är ändå uppskattat. Det är kul. Och sen så får man reda på alla de här. Och det är jättespännande universum. Allt från så här att det är flod... Han ska försöka hantera konflikter mellan Themsens olika flodgudar och olika konflikter. Så Den är väldigt, väldigt bra, väldigt rolig. Kul skrivet, mycket om, alltså väldigt mycket om London.
Ja, alltså jag kommer ihåg när jag läste den att jag, för jag läste den på engelska. Ja. Och att det var så himla mycket, alltså gatunamn.
Ja.
Och så här, namn på platser i London, ja. Och typ polis.
Polistermer.
Polistermer,
ja. Och också att han älskar bilar. Så han snackar hela tiden om bilmotorer. Ja. Jag är jättedålig på bilar.
Man typ bara, man fattar inte vad det är, men man bara liksom skippar det. Och läser vidare. Det är så mycket detaljer liksom.
Ja. Men så det är en väldigt, väldigt rolig serie.
Mm.
Och som sagt, det spinner ju iväg liksom. Det finns varje serie, eller varje bok har typ ett nytt huvud. Huvud liksom brott eller problem. Ja. Och sen så är det massa spin-off händelser eller storylines på sidan av.
Mm.
Ja. Så tips.
Extremt god. Min fru har läst hela serien. Och bara så här,
oj, han, imponerande.
Liksom, Ben Aronrich måste skriva mer. Fort.
Men det finns ju redan 8 böcker.
Ja, det räcker inte. Det räcker inte för folk.
Okej, okej.
Det gör det inte. Ja, jag ska köra min sista bok. Och där, nu blir det lite annat. Nu blir det klasskamp här, gott folk.
Oh.
I en
klasskamp,
ja. Medan de som har och de som inte har.
Ja.
I en rafflande bok, det är en duologi det här. Så det, bara, det får man ändå se som en vinst när det är jag som tipsar.
Ja.
Två böcker. det är då av Alex London. Får vi London-kritiken här? Den heter Proxy. Utspelar sig i framtiden såklart.
Mm.
Huvudpersonen är då en kille som heter Syd. Han är då en sån person som lever väldigt utsatt.
Mm.
Extrem fattigdom. Och för att liksom kunna hanka sig fram. Då, han har ju skulder. Alla i den här världen har liksom, antingen skulder eller så är de skitrika.
Mm.
Och de som då är skitrika, de har ju då massa fördelar. Begår de brott till exempel så kan de bara skaffa sig något som heter då en proxy. Alltså en interimperson som står mellan dem och utmätandet av straff.
Jaha, så någon som tar straffet
åt. En strykpojke kan man kanske säga.
Åh nej, vilket dåligt rättssystem.
Ja,
fruktansvärt dåligt rättssystem. Alltså allting är liksom transaktion här. Alltså kapitalism är liksom det, är liksom det rådande systemet. Och man kör på det, alltså allting är avtal.
Oj.
Och ni kan ju såklart gissa, Syd är ju då en proxy.
Proxy.
Ja,
yeah. Han är proxy till en annan ung man som heter Knox.
Mm.
Knox är inte bara rik, han är liksom svinrik. Hans pappa är ju liksom den mäktigaste och rikaste personen i hela jävla landet. I världen skulle jag tippa på.
Mm.
Och han, när boken börjar så sitter han i en bil. Och det finns klart mycket teknologi, självkörande bilar och så vidare. Men han rattar ju bilen själv.
Mm.
Det är bara det att han har ju inte kört en bil på riktigt. Han är ju väldigt ute på att köra i alltså simulatorer och spel och så vidare. Alltså det kan ju själv gissa. Han försöker imponera på den här tjejen. Som man,
och då var han försöker imponera. Sid eller Knox.
Knox. Ja. Okay. Och bilen kraschar.
Ja.
Och hon dör.
Ja, nej.
Mm. Och det är ju inte Knox som får ta straffet. Det är ju Sid. Så han är bara så okej, straight to execution.
Oj.
Så han bara, nej, det vill inte jag. Tycker han tycker det bara, vad fan ska jag
göra? Vänta. Får man liksom säga att man tar brottet innan rättegången sker? Eller liksom?
Nej, alltså det bevisen är ju där. Bilen kraschar och hon är död. Knox blir som medvetslös. I och med att systemet är som det är, så blir det ju så att Sid får ta straffet för Knox.
Men är han tvingad till att vara proxy eller vad han valt?
Alltså man blir tvingad till det. Har du tillräckligt mycket skuld? Så blir du satt i det
här. Jag tänkte att det var en frivillig grej liksom.
Nej. Så att det är bara så att han alltså, nej men han tycker ju han är ju såklart motståndare till systemet. Vad kan han göra? Han är en person liksom.
Ja.
Och ni kan ju själva ana då att här blir det ju rafflande äventyr.
Ja.
För att här gäller det ju inte bara att undkomma rättvisan och klara sig. Utan här gäller det ju bekämpa systemet. Men det finns ju klart folk som tycker att det här är ju rent för jävligt.
Mm,
Vi är väl ett annat system där demokrati, yttrandefrihet, där allting inte handlar om liksom credits och pengar.
Mm.
Och de är också farliga.
Ja.
Att du inte bara säger bara att man tycker att men kan inte ni ta hjälp av mig? Jo visst, men det finns ju andra sätt att betala liksom grejer för, på en pengar.
Ja.
Så det här är ju snorigt som bara den. Och jätteintressant välbygget i den här boken är. Oh.
Men är det liksom, det är så långt in i framtiden att det inte finns länder och så?
Det finns länder Det finns också liksom stadsstater. Mm. Så det kan vara liksom en stad.
Men det är inte samma som nu? Det är inte så här Japan?
Nej, det är det inte.
Okay.
Det är framförallt väldigt mycket det där med avtalsrätten och så vidare. Det låter astradigt, men liksom när det kommer ner på den här oerhört mänskliga nivån som är här så blir det ju fruktansvärt spännande. Jag bara tar...
Men det är lite sci-fi typ.
Det är sci-fi.
Ja, det är inte mycket fantasy.
Det är inte fantasy, nej. Utan det är ju väldigt mycket teknologin och de har liksom extremt, alltså verkligen hälsovård med. Han kraschar bilen också, men ändå är det bara så här, men det är bara att göra full reboot. Du tar på dig som någon så här plåster som är som högteknologiskt. Du kan liksom läka grejer så gott. Det är extremt dyrt det också så gott. Allting kostar pengar. Allt.
Och det är jätteintressant. Jag gillar det. Det är så spännande.
Det måste vara en tankeställare att läsa den.
Typ. En extrem tankeställare. Det är det verkligen. Man börjar liksom fundera på hur ska vi få det vidare till liksom andra länder och folk som lever i mycket mer utsatta situationer. Det är mycket tankeväckande och spännande som fan.
Ja, ska jag köra sista boken då? För idag. Jag ska då prata om Good Omens, The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter Witch. En ganska lång titel, men den heter Good Omens. I folkmun så att säga. Och den är skriven av två författare. Terry Pratchett och Neve Gaiman. Båda två ganska etablerade, kända författare.
Ja, Terry Pratchett har jag hört.
Jag har bara läst en bok av Terry Pratchett. Den är så ganska nyligen.
Ja, visst har han gjort den här Platt jord?
Ja, det är Skivvärlden.
Ja, Skivvärlden.
Frugan har läst allt han har skrivit.
Ja, men jag blir sugen på att läsa mer efter den här. För han verkar kul, rolig.
Sjukt rolig.
Jag har det på min läslista också.
Ja.
Det är enormt. Alltså, det finns hur mycket böcker som helst. Jag hoppade in bara så här, den här boken handlar om fotboll. Mm. Jag bara, men varför tog du den? Så jag bara, men det handlar ju om fotboll. Så jag förstår inte frågan.
Och sen Neil Gaiman också har skrivit mycket.
Ja.
Jag kan inte påstå mycket nu. Men
Coraline har skrivit Kyrkogårdsboken, Sandman.
Massa grejer. Ja. Jag vet när jag var på science fiction bokhandeln i Stockholm har de typ en Neil Gaiman hylla.
Ja.
För bara hans grejer. Så att han har en så etablerad. Den här boken handlar då om Armageddon och jordens undergång.
Ja.
Och man följer, eller boken hoppar i perspektiv ganska mycket liksom, så det finns ingen. Men man kanske kan säga att huvudkaraktärerna är vad säger man? En Asriel, som är en ängel, och Crowley som är en demon.
Ja.
Och de jobbar ju då för respektive himlen och helvetet.
Ja.
Och de himlen och helvetet är verkligen så här, tagga Armageddon, de ska visa vad det går för. Så de har liksom preppat sönder för Armageddon.
Mm.
Och allting är liksom så här, alla vet exakt hur det kommer gå till. De vet så här, precis på den här tiden så kommer vi så kommer antikrist att födas, och det kommer starta den här kedjehändelsen som kommer resultera i jordens undergång och så vidare. Och problemet då är att Crowley hade sån jobb. Han hade ett jobb, och det var att han skulle leverera antikrist till ett specifikt nunnekloster som skulle föda, ta hand om, eller så här, se till att antikrist kom till jorden. Men han lyckas då på något vänster så blir det massa kaos i den här förlossningssalarna så att det blir ett byte.
Ja.
Så alltså antikrist hamnar hos en vanlig tråkig brittisk familj i en liten by. En random typ diplomatunge eller vad det blir får då antikrist istället. Alltså de bitar och kan byta. Eller antikrist är bara en vanlig människa.
Ja. Men är antikrist alltså djävulen?
Jävla son. Och har jättemycket makt och liksom sådär. Och sen så typ följer man bara så här. Alltså man följer massa olika karaktärer. Hur de ska liksom hantera. Och liksom hur Armageddon typ. Det är lite svårt att förklara plotten. Men plotten är Armageddon. Och man följer då den här ängeln och djävulen. Som är, alltså de har känt varandra sen
Ja.
För Crowley var den som fick Eva att bita. Du vet, så här, i den här, ja, så är det Crowley som var förklädd till ormen som fick Eva att äta den här kunskapens frukt. Och så här, Asriel var en av de här änglarna med brinnande svärd som, ja, stod utanför paradisporten. Så de har liksom känt varandra sen.
Yes. Oj, och de vill inte säga att de träffar. De tycker bara att det här är hemskt jobbigt. Egentligen vill de ju inte att Armageddon ska inträffa. För de har ju som en tillvaro på jorden.
Precis, de ganska, tycker människor är ganska nice.
Ja, så, här, så vi måste liksom försöka förhindra det här. Hur ska vi göra det?
Ja, och så ska de liksom försöka stoppa. De försöker stoppa Armageddon samtidigt, ja, som de inte vill att... De vill inte få sparken från sina jobb.
Nej.
Så de liksom, och sen så är de också typ så här, de
alltså det är så sjukt roligt.
Ja, och de är liksom så här, de är också så här, de hat, alltså de har känt varandra, för de har ju träffat varandra under massa, ja, årtusenden liksom.
Ja, ja.
Men de är ju så här, vill ju inte erkänna riktigt att de är kompisar, fast de är kompisar, för de är ju de enda två från de här övernaturliga,
ja,
liksom himlen, helvetet, som faktiskt bor på jorden, ja, och som diggar jorden.
Är det de enda som bor på jorden?
Alltså de andra av änglar och demoner som bor på, ja, jorden. De andra är som är uppe, änglarna vill inte komma ner på jorden.
De demonerna är bara sådär. Ja. Men varför är de på jorden då?
För att de tycker att det är nice där.
Ja. Jaha.
Så de bara har stannat kvar där. Och sen så nu så när de bara, ah, just det, jorden ska gå under. Det vill vi typ inte.
Nej.
Och försöker de stoppa det lite. Och så händer en massa grejer. Och den är väldigt, väldigt rolig.
Alltså, jag har inte läst boken. Men jag såg ju serien som de gjorde.
Just det, ja, BBC har gjort en serie.
Ja. Som är sjukt sevärd.
Verkligen.
Och det är så skoj. Alltså, man sitter och skrattar. Konstant, alltså det är verkligen, nej, gör inte så, ja, liksom. Det är verkligen...
Och jag rekommenderar typ att, eller jag läste den på engelska så att den finns översatt på svenska. Men det är någonting i det här, alltså det är också typiskt brittiskt, ja, det utspelas i England. Båda två är ju väldigt brittiska författare.
Ja.
Det är det här torra humorn, alltså den här ironin.
Ja.
Och mycket av, alltså det var ju väldigt roligt att läsa den på engelska, för mycket är så här, alltså det känns som att det sitter mycket i formuleringar och språket,
ja,
och... hela den grejen. Så tips är att läsa den på engelska. Den är väldigt, väldigt rolig.
Alltså gud, jag blev så taggad på att läsa den. Eller så här, alltså hela plotten lät ju fantastiskt.
Ja, alltså, den är. Och så följer man massa så spin-off. Alltså, så här, eller, det är sån här bok som berättar om en händelse liksom uppifrån. Och sen plötsligt bara hoppar den till någon random kontorsarbetare som hade en vanlig dag på jobbet. Och sen så berättar de vad som hände där. Och så är det typ kaos. Och sen så hoppar de tillbaka igen.
Precis.
Så den är väldigt rolig.
Ja, ja.
Och väldigt, väldigt bra.
Mm.
Tips.
Nice.
Gott folk. Ni har hört ett avsnitt av Ungpodden.
Ja.
Vi kommer såklart återvända med ännu mer hisnande boktips.
Ja. Mm.
Men tills dess, ha det så bra och hej då.
Hej då.
Hej då.